Vi har ju bara konstaterat att vi är bättre på radio än tv där, för att man slipper se oss. Det är väl liksom grundstrategi.
Men då, varför har du skaffat mustaschen då? Det är den tänker jag att du vill liksom ha med på bild.
Ja.
Eller är det bara för shits and giggles?
Nej, men Andrea sa att hon tyckte att jag skulle ha mer skägg och mustasch. Så att då skaffade jag det. Så, men hon var nog inte riktigt beredd på vart det skulle ta väg.
Vad det skulle bli.
Det är ett projekt som har urartat. Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast vi gör varje vecka om ekonomi. Hur länge har vi gjort detta nu, Mattias?
Vi har gjort detta sen i... Ja, det är ju... Ja, vad är det nu då? Det är ju sen 2017 i februari. Ja. Så herregud, är det 4 år?
Ja, det är strax någonstans mellan medeltiden och renässansen började vi någon gång.
Ja, det är fantastiskt. Och lika roligt varje gång.
Ja, det är det fan. Ja, det är det fan. Du, hur är läget då?
Ja, men det är ju fantastiskt bra. Nu är det i princip inflyttningsdags i Attefallshuset på landet.
Jag
ser fram emot att åka dit. Jag ska nog liksom premiär sova. Toan har varit där så man kunde premiär gå på den. Det är alltid spännande att gå på. Jag har bara gått på en ny toa tidigare. Det var när vi byggde hus. Så.
Det här har jag aldrig tänkt på. Alltså att man premiäranvänder en toalett.
Nej, du har inte tänkt på det. Nej. Du kanske aldrig haft en ny toa. Det är inte alla som har haft det.
Jo, det har jag. Lägenheten jag bor nu har jag ju renoverat allt. Liksom, inklusive ny toastol och grejer. Men det slog mig inte. Jag faktiskt var inte närvarande till det ögonblicket.
Du tänkte inte så här, vem var det som fick gå först? Av dig, Primus och Andrea?
Nej, faktiskt inte. Nej.
Det jag har hört bland... Alltså, det finns vissa hantverkare som tänker så här, när de har satt i toan och sen blir de nödiga, så tänker de att det här, den här äran ska inte de som bor här få. Så säger de ju kanske ingenting, så man kan ju tro det ändå.
Oj, jag tror du ska säga precis tvärtom, att de trots att de är nödiga springer över tvärs över gatan till kaféet bara för att man vet att det där är en grej att folk vill. Nej, det är faktiskt intressant. Det här är något nytt du ska prova.
Ja. Nej, men vi har ju en otroligt... Extra kul, för då och då så får vi ju, eller vi får väldigt mycket mail, vilket är super, super kul i sig. Men sen är det ju också vissa som sticker ut hakan lite och gärna bjuder in sig själva. Och vi tycker det är så, så roligt. Så vi fick ett väldigt, väldigt fint mail här för några veckor sedan ifrån våran gäst som sa att hon var en trogen lyssnare och gillade oss. Vilket man blir superglad av bara det.
Ja, det gick vi på.
Men som också har någonting spännande att berätta. Så jag tycker vi välkomnar in direkt Hanna Frank Larsson! Varmt välkommen!
Tack så mycket.
Hej Hanna!
Hej!
Hur är läget?
Det är bra.
Här brukar vi ofta, liksom den första trevande ögonblicken med gästen, återknyta till vad vi hade för samtal innan. Men vi gör inte det här,
Nej.
Vi släpper det helt.
Vi gör det va? Ja, vi kör på.
Ja. Hörru du är trogen lyssnare säger du. Hur mycket tycker du att man behöver lyssna för att vara trogen lyssnare? Om någon hemma sitter och funderar på hur trogen lyssnare man är.
Oj.
Är det en procentsiffra då eller är det liksom...
Om man känner sig hemma med att lyssna på er tänker jag. Ja. Man lyssnar och så tänker man bara, ja men här går det ju igång någon kompis som pratar.
Mm.
Det blir ju lite konstigt för att ni har ju aldrig träffat mig.
Mm.
Men jag har ju hört er jättemycket.
Just det.
Och då, då blir det ju lite en god stämning för mig.
Det tycker jag är jättekul. Ja. För jag hatar ju att vara på tillfällen och ha samtal ett.
Ja.
Det där, jaha, vem är du och vad jobbar du med? Och, ja, men gud.
Precis.
Och någon sa om dating, att det är två människor som försöker ljuga varandra tillräckligt mycket för att träffas en andra gång.
Exakt.
Så tycker jag att första samtal brukar vara. Och det är ju så skönt om de är sånt här, då slipper man det. Då säger folk så här, känns som att jag redan känner dig. Då brukar jag säga, men då tänker vi att det är så. Så hur är det läget då?
Jag har ju liksom ett informationsövertag över er.
Ja.
Jag vet ju mycket mer om er än vad ni vet om mig.
Men vi har ett nyfikenhetsövertag å andra sidan.
Sant. Så då tänker jag att vi balanserar upp varandra lite.
Mm. Men du, om du är trogen lyssnare nu då, så tänker jag, inte för att testa det utan tvärtom, ge oss lite feedback då. Vad tycker du funkar bra? Vad tycker du vi ska göra bättre?
Jag tycker det funkar bra den här blandningen mellan vanliga människor, experter, skatter. Sen har jag gillat när ni har kört med kändisar och gått igenom ekonomin. Mm. Kommer du ihåg något avsnitt ni gjorde, alltså way back med Lotta Lundgren?
Mm.
Gick igenom ekonomin.
Mm.
Highlightade grejer. Det var toppen. Roligt, för då hörde man en annan aspekt av dem. Och jag tror också att det är viktigt att höra, även kändisar har en ekonomi som de ska dela med. Ja, mm. Det har jag också. Så jag gillar det.
Intressant, vad kul. Men då kanske vi ska försöka ha lite fler, om vi ska tyda det, så kanske lite fler kändisar.
Ja, bra, bra feedback. Ja. Den tar vi. Mm. Men du, nu går vi in på nyfikenhetsgrejen. Berätta din historia. Du är ju inte här som liksom, guldkonsument av podd, utan du är här för att du bara drog igång en annan grej.
Ja, men precis.
Hur började det där? Kan vi ta det från början på något sätt?
Ja,
och jag tänker att vi tar det så mycket från början så du till och med kan berätta lite om dig själv då, så vi får den. Så alla andra lyssnare får en liten kort bakgrund vem Hanna är.
Ja, jag kommer från Uppsala. Född där. Nej, det är inte alls det. Jag är född i Mora. Men jag är uppvuxen större delen av mitt liv i Uppsala. Jag är statsvetare, utbildad. Jag har läst min kandidat i USA och sen läste jag min master i Stockholm.
Hur ser en typisk dag ut för en typisk statsvetare?
Ja, precis. Det finns typ ingen typisk sån. Så att det är en jättebra fråga. Man kan jobba som handläggare på kommun. Jag har jobbat på regeringskansliet, utrikesdepartementet, näringsdepartementet. Handlagt, om det säger någonting. Jobba med olika ämnen. Just nu jobbar jag som humanitär handläggare för en biståndsorganisation. Så jag jobbar med humanitärt arbete i Asien och Latinamerika. Men du kan ju också jobba med typ stadsplanering eller skolskjuts i någon kommun. Du kan jobba för en intresseorganisation. Det är ett väldigt brett ämne som man får bygga ganska mycket själv. Vad man vill och vad man är intresserad av.
Mm. Det är häftigt alltså. Mm. Ja. Det är verkligen intressant att det blir så brett att man kan ha så många alternativ egentligen att jobba med.
Precis, och så kan man inrikta sig i vad man skriver uppsats om och vad man gör praktik och sådär. Och jag är ju intresserad av internationella frågor, så därför gjorde jag praktik på UD. Och sen blev jag kvar där en sväng och inom regeringskansliet och sen bytte jag till den humanitära sidan.
Men det är så, jag kan förstå om man är ute och liksom, man sitter på bussen och så tänker man så här, vad ska jag bli när jag blir stor? Nu har jag pluggat ett tag och så här, jag vill bli skomakare eller jag ska öppna restaurang eller jag ska bli programledare i tv. Vad 17 som helst. Men så här, jag ska bli, vad är det man tänkte att man skulle bli som gör? Ja, men då är det nog statsvetare som är. Är det att man är politiskt intresserad eller tänker man så här, jag vill veta mer om städer? Alltså du förstår ju. Hur blev du så här, det här ska jag lägga 5 år av mitt liv på att lära mig mer
precis.
Om? Ja,
men precis. 6 år av mitt liv har jag lärt mig också. För mig var det att när jag pluggade i USA så pluggade jag väldigt mycket olika grejer. Jag gjorde en sån här liberal arts-utbildning. 4 år, man läser statsvetenskap, ekonomi. Jag läste liksom lite astronomi. Läste en kurs i fäktning. Man läser väldigt brett för att bli liksom en, vad ska man säga, en bred människa med bred kunskap. Och då trivdes jag så himla bra på mina statsvetenskapskurser. Jag kände att det här var en intressant form av undervisning. Jag gillade mina lärare, tycker det är intressant med internationella frågor. Men också amerikansk politik, för det var ju det handlade mycket om när jag bodde där.
Mm.
Så det var anledningen till att jag blev statsvetare. Att jag kände, det här är kul, det här är intressant. Jag tror att andra kanske tänker, jag vill bli chef över FN. Jag vill bli kommunpamp. Och det är väl då man hittar liksom sin väg till statsvetenskapen. Men det är ju brett, så det kan ju bli att man känner, nej men vad fan håller jag på med?
Mm.
Men man kan byta också.
Men kommer du bli kommunpamp innan du är färdig, tror du? Eller?
Det är väl en dröm jag har ändå.
Ja. Har du valt kommun? Eller? Nej, det...
Jag har jobbat lite på Uppsala kommun faktiskt.
Ja, ja.
Så jag tänker, det finns ändå några år kvar i arbetslivet som jag kan spela på.
Mm. Mm.
Så absolut.
Coolt. Då tycker du ska jobba för att det blir den första i Sverige som genuint får den titeln.
Kommunpamp. Absolut.
Står det på
det är del på mailen.
I botten på mailen liksom, ja, så precis. Står det.
Caps lock.
Här, Jessica, kommunpamp.
Ja. Ja, drömmen. Ja, jag skriver upp det.
Ja, men det tycker jag, det låter bra. Men sen var det någonstans för 5 år sedan så fick du en idé, eller hur? Eller du började intressera dig i alla fall mer och mer för ekonomi, eller hur?
Ja, det stämmer. Då var jag klar med min utbildning och jag började då vikariera på Utrikesdepartementet. Och Det var ganska korta vikariat, 4 veckor här, 8 veckor där. Så att inkomsten var ganska svajig och då kände jag att jag behövde göra någonting åt att få ett jämnt flöde, ha koll, ha en buffert för när jag inte jobbade. Så då började jag läsa på mer och då började jag kolla på investeringar, hur mycket buffert ska man ha, läsa på och kunna mer om det. Så att jag skaffade mig själv en hållbar ekonomi när jag hade en ganska låg inkomst och lite hackig. Så det var liksom upprinnelsen till mitt ekonomiintresse och fokus.
Och hur menar du med en hållbar ekonomi? Menar du utifrån ett vettiga liksom klimatsmarta placeringar eller menar du att det var kort och gott hållbart, alltså en bra ekonomi?
Ja, men jag tycker att det handlar om båda delarna. Att en hållbar ekonomi för en själv handlar ju om att ha en ekonomi som känns stabil idag, imorgon och lång tid framöver. Sen tycker jag att det finns en aspekt i hållbarhet som är klimat- och miljövänlig också. Och jag tycker att de liksom hänger ihop med varandra. Konsumerar du mindre, sparar mer, då gör du ju också en mindre miljö- och klimatpåverkan. Så för mig hänger de där två ihop och jag tycker att båda är viktiga. Den ena mera för mig själv, för min ekonomi, mitt psykiska mående, och den andra delen för att jag ser mig själv som en del i en värld där vi behöver göra saker för att minska vår klimatpåverkan.
Det jag tycker är coolt när du berättar så här, det är ju att det finns en... Det är inte, alltså det låter självklart när du säger det, men det är verkligen inte självklart. Du såg att du hade inte en förutsägbar och hållbar stabil ekonomi, så då läste du på och lärde dig mer om det området. Men du vet, redan det hoppet är... De flesta människor gör ju inte det hoppet. Det är inte som att man känner att jag börjar bli plufsig, så jag läser på lite mer om hur kroppen fungerar, utan då tar man någon tillfällig diet eller så liksom lägger man över det i knät på någon annan eller så ska man liksom... Och det är ofta som ekonomi också, sådär. Nu, ja, men det går inte så bra. Men då måste jag hitta någon som kan ge mig högre lön. Eller då måste jag liksom så här, då får vi väl ta en köpfri månad. Men att gå hela vägen till att säga, ja, men då blir det väl jag som får lära mig detta då. Är det liksom, har du noterat att det inte är det första folk kommer på när man vill ha andra resultat, att gå tillbaka till skolbänken? Liksom?
Ja, och det har väl att göra med att vi är människor och vill lösa våra situationer kortsiktigt. Eller vi vill liksom, vi tänker kanske inte så långt, vi tänker kortsiktigt, vi tänker jag gör den här lilla grejen. Så är det ju. Och sen om man inte gör den här stora förändringen eller den långsiktiga förändringen, ja, då blir det ju inte så himla mycket resultat. Då blir det ju den här januari-grejen som vi är inne i nu, med träning och ta tag i ekonomin och så vidare. Mm. Men det som är det svåra, tänker jag, det är ju att acceptera. Det här är ett sätt jag kommer behöva leva på i resten av mitt liv. Och det är ju lite samma som man brukar säga om träning eller att äta bra för sin kropp. Att det här är en förändring som jag kommer behöva göra på lång sikt. Och fortsätta med den, för evigt.
Mm. Och då gäller det ha kul när man gör det, för att man ska ändå göra det 60 år, det är lika bra kul när det pågår.
Otroligt viktigt att man har roligt. Mm. Det ska inte vara så att det känns som en begränsning att leva på det sättet, utan jag tänker att man behöver titta mera på, ja, men vad är det för positiva delar? Jo, jag kommer må så bra av att kunna betala den där diskmaskinen som gick sönder utan problem. Jag kommer må så bra av att inte ha ångest över semesterekonomin. Så att de delarna, eller känna bara, jag har pengar till julklappar, inga problem. Mm. När jag går i pension, jag har ett sparande. Mm. Jag tänker att man behöver se och visualisera den känslan för att motivera sig själv till att göra de här förändringarna.
Sen tycker jag också, på tal om det här med hållbar, det är ju, måste jag säga, lite så här skomakarens barn då, för min egen del. Jag har en del placeringar i så kallade fondrobotar, som vi har pratat om i något tidigare avsnitt. Och sen såg jag den här dokumentären i höstas med David Attenborough. Fantastisk dokumentär för er som inte har sett den. Men efter det, då, och jag tittade på den med min son. Och sen så tittade vi på varandra efteråt och bara, hur har vi egentligen pengarna placerade? Och gick in då och valde bort och bara liksom kör samma fondrobot. Men det är ju så fiffigt att det finns alternativ att spara pengarna och placera pengarna i hållbara alternativ just för miljön. Och visst, det är några procent mindre i avkastning, men man sover ju ännu bättre på natten. Så att det är bara ett sidospår som jag tänkte på här, men dock så viktigt, tycker jag.
Absolut, och där kan man ju göra en väldigt stor... Alltså, ens pengar som man investerar är jätteviktiga att placera på det sättet. Och sen tänker jag, som bonus har man ju förhoppningsvis en värld att leva i någon gång i framtiden. Det är ju alltid, det är alltid trevligt.
Ja, det är kul om man väl har fått pengarna att det finns ett ställe att ha dem på.
Precis.
Ja. Men så hur gjorde du då? När du säger så här, okej, nu ska jag kunna det här. Kanske inte bli kungen på det, men jag ska i alla fall känna liksom att nu är det mitt område. Jag ska gå in och liksom claima det här.
Ja.
Vad gjorde du?
Jag gjorde det lite pö om pö.
Ja.
Det är också det här, går tillbaka till de långsiktiga förändringarna, att ta ett steg i taget. Men okej, på vilka sätt kan jag minska mina utgifter? På vilket sätt kan jag se till att automatiskt spara? På vilket sätt kan jag komma igång med investeringar? Så jag tänker att bryta ner det väldigt konkret och tänka, jag gör en grej i veckan kanske, och sen håller jag på med det här ett tag och tar om, liksom gör om hela min ekonomi efter det. Och hitta de här automatiska överföringar, automatiskt sparande, byta telefonabonnemang, äta mer vegetariskt. Det finns ju väldigt mycket konkreta grejer att göra. Så att för mig funkar det. Jag är liksom en ganska konkret person. Så att just hitta de här uppgifterna att göra, det funkade väldigt bra för mig.
Gjorde du det själv eller gjorde du det tillsammans med andra? För det är också det där, det är svårt att göra en förändring omgiven av allting. Alla andra fortsätter att vara som de är och man har människor som alltid har gjort det de gör. Och sen ska du plötsligt liksom röra en ny riktning. Det är ju ett motstånd i det. Liksom.
Ja, absolut.
Det är lättare att börja med ballett om man är omgiven av ballettdansare än om man är omgiven av byggarbetare och plötsligt bara bestämmer sig för fan, nu kör jag ballett. Liksom.
Ja, nej, men jag var nog väldigt motiverad av just att göra förändringen själv. Att jag tycker det är så viktigt att ha en hållbar ekonomi för mig och för klimatet, så jag är motiverad av det. Sen har jag pratat jättemycket med min man och vi pratar jättemycket om ekonomi hemma. Så det har ju blivit en normal grej för oss. Och jag har ju vänner också, jag har en fondgrupp med några kompisar. Om man ses och normaliserar att snacka om ekonomi på ett sätt som känns kul och givande, då hjälper det, tycker jag. Och det är ju därför som jag också har skapat det här studiecirkelsmaterialet. Just i, för att man har samtalet igång. Det föder idéer och det gör att man blir motiverad att göra förändringar.
Kan du inte berätta om det? Det liksom, hur blev det studiecirkelmaterialsgrejen? Det är ju spännande.
Ja, för studiecirklar är för mig. Jag är ju uppväxt med studiecirklar, höll jag på att säga. Allt från att jag började spela in rockband när jag var liten gjordes det möjligt via studiecirkelformen. Och sen så har jag själv jobbat inom TBV ett antal år. När vi körde olika typer, allt från datautbildningar till musik. Då. Och så att det är så häftigt att det är nästan så att man har glömt bort det. Jag tror inte alla, framförallt inte kidsen idag, har så mycket aning om vad en studiecirkel är egentligen. Så att jag var otroligt glad när du mejlade oss, Hanna, och beskrev att du körde det här som studiecirklar. Så berätta mer, hur gjorde du och hur kom du på det?
Det här med studiecirklar, jag gick in och läste på lite igår faktiskt, just för att ha lite bakgrund. Och det är ju en gammal historik i Sverige. Det har hållit på i typ 100 år. Och det är ju en del av vår demokrati att människor som är intresserade av ett ämne ses och pratar om det. Och lär sig av varandra, lär sig själva och hjälps åt. Och det finns ungefär 10 studieförbund i Sverige. Så det finns ju verkligen möjligheter att göra det här. Det som jag gjorde var att jag är också väldigt intresserad av hållbart mode, eller slow fashion, som är en alternativ till fast fashion och kedjorna. Och det finns en slow fashion-profil som heter Johanna Nilsson. Hon är superbra på slow fashion och hon hade gjort ett studiecirkelsmaterial med studieförbundet Bilda, som jag också då samarbetar med. Och jag gjorde den studiecirkeln tillsammans med några kompisar och tyckte att det var väldigt, väldigt bra format. Man ses 4 gånger, det är begränsat med tid, man vet vad man ska göra. Man tittar på en film i början och sen diskuterar man och funderar över vad vill jag göra, hur tänker jag kring det här, hur skulle jag kunna göra förändringar och vad kan jag lära mig mer om det här ämnet. Så att jag gjorde det.
Och då är det ju också så, då att studieförbundet får ju också, man får ju liksom avgiften subventionerad också ju. Därför att man samlas och får helt enkelt skicka in, så får man ju pengar tillbaka för att man gör de här grejerna. Så det finns ju många studieförbund. Men det är det som är det fiffiga i det här också då, att det inte behöver kosta så mycket pengar.
Nej, precis. Och de flesta studiecirklar är ju liksom gratis att genomföra. Man kan få hjälp med lokal. Just nu har vi kört med Zoom, och då får man hjälp med att göra det online. Och så kan man få stöd och stöttning med material och sånt från sitt studieförbund. Men det jag gjorde då var att jag var superpepp på att göra en studiecirkel själv med fokus på hållbar ekonomi, för att jag såg att det skulle vara någonting som mina kompisar skulle tycka var roligt. Jag satt på en kräftskiva och liksom pitchade den här idén till en kompis, och hon sa, jag vill vara med. Och då var det bara att köra. Så att jag körde studiecirkeln och hittade på själv. Liksom. Gjorde ett upplägg, 4 träffar och delade upp det. Och sen hörde Bilda av sig till mig i höstas och frågade om jag kunde ta fram ett material till dem.
Ja, vad roligt. Det är ju fantastiskt.
Ja, jag tycker det var jättekul, för att jag var sugen på att göra ett material, men det var också väldigt härligt att få frågan.
Och då har du gjort ett material så att man behöver inte en dig, utan man kan, är man några stycken som vill lära sig, men man har ingen som vill lära ut, utan alla vill bara lära sig, så finns det ett färdigt material som man bara kan säga, men då kan man gå igenom det här, köra det, så gör vi det ihop. Som
precis.
En liksom bokcirkel där alla läser samma bok, fast liksom ekonomicirkel där vi gör samma grej.
Exakt, och ja. Då finns det här materialet, det är upplagt på 4 träffar, det finns poddtips, det finns materialtips, och det finns liksom ett färdigt upplägg. Så att vem som helst som vill göra en studiecirkel om hållbar ekonomi kan göra det.
Var det svårt att göra materialet? Var det liksom, eller bara trillade du ur dig på 5 minuter? Eller var det som, jäskligen, hur får vi till det här? Liksom?
Det var både och. Det var skönt att ha min kontakt på Bilda, Charlotte, att kunna bolla med. Och Maria som gör själva videos och layout och sånt. Men det var väl svårt att göra det på en nivå som är både så att man får instruktioner, men inte för bundet. För tanken med en studiecirkel är också att man ska utforma det efter personerna som är med. Ja, men vill vi snacka pension, gör det. Vill vi snacka hur sänker man sina kostnader, gör det. Men liksom det här upplägget då som är gjort på 4 träffar, det kan man ju följa, och sen kan man ju lägga till och dra ifrån utifrån hur man själv känner.
Det problemet finns ju, det möter jag och Mattias när vi kommer till liksom ekonomifrågan, att det finns en önskan om att man ska bli, att vi ska bli så konkreta som möjligt. Men blir man för konkret så blir man ju också specifik på ett sätt som gör att för 95% passar inte. Ja, men jag har ingen bil jag kan sälja, eller ja, men jag driver ju eget företag, eller jag bor ju på landet, finns inga buskar, alltså så här. Det är ju en utmaning med ekonomi, att det är inte så himla lätt att bara säga, det är bara att göra så här, så här, så här, och så funkar det för alla.
Nej.
Då blir det ju oftast mer generella råd än vad det blir specifika råd. Liksom.
Verkligen, och jag tänker att en förhoppning som jag har med det här materialet är ju att de som använder det ska känna trygghet i sig själva. Men jag kan hantera min ekonomi, för det kan man. Och som du säger, det är svårt, för man vill inte säga, gör så här, peka med hela handen. Utan för att få till en långsiktig, hållbar situation, då ska man ju utgå från sig själv som person. Och känna, jag litar på mig, jag litar på min kapacitet, jag klarar av det här.
Mm. Hur gör man om man sitter och lyssnar och tänker så här, men gud, det där skulle jag vilja liksom vara med på. Hur ser liksom processen ut? Behöver man kolla upp om det finns någon, eller kan man bara skapa en? Eller liksom...
Det är bara att skapa en. Man går in på bilda.nu/hållbarekonomi. Där finns all information man behöver, och då hör man av sig till Charlotte Backlund som är kontaktperson från Bilda och säger, jag vill köra en studiecirkel med de här personerna. Kan du hjälpa mig att göra det? Mm. Och då får man tillgång till det här materialet, eller samtalsguide som det kallas också. Och sen är det bara att köra.
Coolt. Och vad får man då? Vad får man göra? Vad är det som du tycker ingår i, om vi skulle få snabb genomgången av liksom, studiecirkeln?
Ja, för det skulle vara kul. Precis, jag tycker det skulle vara roligt att höra vad du tycker är viktigast, Hanna. Var börjar man? Det tror jag är många som tänker på det här. Att ja, jag vill få ordning på min ekonomi, eller jag vill få en mer hållbar ekonomi. Men vad är steg 1 i cirkeln? Liksom?
Det är 4 träffar då. första gången, och det här tycker jag är viktigt för studiecirklar generellt, då träffas man kanske inte känner varandra, det kanske är bekanta eller kollegor. Och det här med ekonomi kan ju vara lite känsligt, jobbigt för vissa att prata om. Och därför är det viktigt att man under första träffen skapar ett tryggt rum. Man pratar om sina förväntningar. Vad vill jag åstadkomma? Vad vill vi åstadkomma? Vad vill vi prata om? Vad finns med i materialet? Vad vill vi använda? Och vad känner vi att vi vill lägga till? Så det fokuserar man mycket på första gången. Och att prata om sin egen situation. Alltså jag har ju kört cirklar med folk mellan kanske 20 och 35. Men cirkeln går att göra med alla såklart.
20-35 år gamla, inte 20-35 personer.
Nej, nej gud, då skulle man ju ha pratat. Jag har aldrig fått asyl i vädret. Men studenter, ensamstående, folk med barn, folk med mycket pengar. Så att man berättar lite om sina förutsättningar och vad man själv vill lära sig och göra. Så det gör man första träffen. Och sen går man också igenom inför andra träffen. För då ska man göra en sån här översikt över sin ekonomi. Och då brukar vi göra 3 månaders översikt. Och den kan ju vara lite bitig. Att kolla sina inkomster och utgifter de senaste 3 månaderna. Och räkna på ett snitt. Men anledningen till att jag har valt att lägga det där i början. Det är för att man ska känna att jag har koll på vad mina inkomster och utgifter är. Inga värderingar i det, men frågan är jag nöjd? Vill jag lägga mer pengar på någonting? Vill jag lägga mindre pengar på någonting? Har jag några abonnemang jag inte använder? Stryk dem. Och vi har pratat en del i min senaste studiecirkel om ett exempel som vi har kallat för havregryn och burrata. Havregryn, jättebra, billigt, ganska gott. Burrata, lite dyrare, jättegott. Har man en balans i att äta tillräckligt med burrata? Behöver man äta mer havregrynsgröt? Alltså att hitta den här balansen i sin egen ekonomi och att det landar med en själv. Så under träff 2 så pratar man ganska mycket om hur man själv ser på sin ekonomi. Vilka förändringar man vill göra, hur man vill gå vidare. Och det brukar faktiskt ta ganska mycket tid. För att många får upp tankar, man börjar tänka, vad är det för beteenden jag har? Kopplar jag till känslor? Men jag kan ju själv känna, men jag blir väldigt uppmärksammad på att jag, när jag har haft det kanske lite stressigt på jobbet, har haft en tendens att köpa något litet. Något litet nagellack, någon liten hårspray, lite sådana där grejer. Men att man då kan fundera på, är det här jag vill göra? Skulle jag kunna hantera mina känslor och mitt beteende på ett annat sätt? Så det är träff 2 då, att man pratar väldigt mycket om det där. Och sen träff 3, investeringar. Fokus på investeringar. För det är någonting som många känner sig rädda för, känner sig oroliga för och har dåligt samvete för. Man känner börsen, the fuck. Jag vet ingenting. Och då är det ju också viktigt att ha det här trygga rummet, prata om, hur gör man då? Och jag har själv medvetet valt att inte nörda ner mig för mycket i börsen. Jag bara kör mina automatiska överföringar. Kör framförallt globala indexfonder. Men lite aktier här och där för att det är kul. Men där handlar det ju om att man snackar om. Men vad är det med börsen? Ränta på ränta-effekten, vad är det? Vad är avgift? Vad händer? Varför ska jag ha en lång sparhorisont? Och så vidare. Och sen träff 4, då är det lite som ett uppsamlingshit. Man snackar om saker som man kanske har glömt de andra delarna eller vill följa upp på. Man kanske vill prata pension, man kanske vill prata om något annat. Jag hade en avslutning med senaste cirkeln här i veckan. Då hade alla med sig varsitt case. Så att alla fick presentera. Okej, jag har pengar som jag vill investera. Vad ska jag göra? Eller jag har barn, hur ska jag spara till dem?
Hur blir man av med dem?
Ja, hur blir man av med dem? Kan någon ta dem, tack. Så det har varit, den fjärde träffen är väldigt öppen för deltagarna. Vad har man kommit fram till som man vill fokusera mer på under de här första 3 träffarna?
Mm.
Och vad vill man ta med sig framåt? Hur ska jag göra för att ha den här hållbara ekonomin idag, imorgon och lång tid framöver?
Spännande, vad har du fått för reaktion?
Det är så klockrent, vilket otroligt bra format måste jag säga. Alltså, och just att alla kan göra det. Och man kan också gå vidare sen, som du säger. Och det är ju inget som hindrar att man kanske... Man blir ett skönt gäng och att man fortsätter och sen kanske då rent av kan bilda en fondklubb som du har. Eller som vi hade en annan tjej i podden som berättade att hon har en aktieklubb liksom, om man blir intresserad. För det handlar ju om att börjar man lyfta på den ena stenen efter den andra så kommer det ju per automatik. Precis som du sa förut, att man börjar tänka, bara det att man kommer igång liksom, så gör ju att man gör små förbättringar i ekonomin. Och så plötsligt så sitter man med en otroligt stabil ekonomi. Det är ju inte svårt.
Precis. Och nu när vi snackade senast med min cirkel, då var det ju supermånga som var pepp på att köra. Ska vi ses en gång i månaden? Ta en AV. Snacka ekonomi. Absolut. Mm. För då har man ju sänkt tröskeln och det känns inte jobbigt att prata om ekonomi. Och man har förtroende för de här personerna. De här människorna kände inte varandra när vi började. Men det har varit otroligt kul att prata ekonomi tillsammans med dem. Och någonting som vi fortsätter att göra på ett kul sätt.
När du har tittat på de här personerna liksom, och fått varit med på deras resa, vad är det som har stuckit ut för dig som att du har blivit mest inspirerad över eller förvånad över eller liksom som är återkommande? Du sitter ju med en ganska unik liksom, inblick i liksom, hur det här blir ur ett nybörjarperspektiv.
Ja, jag tycker det är så otroligt glädjande när jag ser och hör från någon, jag har inte längre ångest kring min ekonomi. Mm. Jag har gått och känt mig osäker på min ekonomi, inte tagit tag i den. Men nu känner jag mig liksom att ja, men det har, jag är avslappnad. För jag behöver inte tänka på min ekonomi med ett dåligt samvete. Och det tycker jag känns jättehäftigt. Att man i det här samtalet kan just åstadkomma förändring. Och att människor gör de här konkreta förändringarna.
Ekonomiångest är ju så... Det är kanske inte märkligt, men jag blir väldigt frustrerad för att ekonomiångest är så utspritt så att de flesta människor som har det noterar inte ens att de har det. För det är som att vi liksom nästan som samhälle köpt in på att det ska vara ångestladdat. Det är ett nödvändigt ont, ja, men du vet, så måste man tänka på pengar. Alltså så här, som ingen har kring heminredning, är det inte som att liksom så här, vi är överens allihop att man ska ha ångest inför köksdukar. Men just det här området är det... Tror jag många människor som inte ens ser. Frågar man dem, har du ångest över din ekonomi? Så skulle de säga, nej, det har jag väl inte. Men när de blir av med den så ser de, gud, det finns där hela tiden. Som att jag har ett stort område i mitt liv som jag har hittat på att det är ett problem. Ska alltid vara ett problem och hur löser vi det här problemet? Liksom. Mm. Känner du igen den?
Absolut. Just det där att man inte identifierar att man har den. Men när man blir av med den är det ju otroligt härligt.
Ja.
Och jag tänker att det är det som är så viktigt att i den här typen av initiativ, i den typen av verksamhet ni gör, att det man försöker göra är ju att människor ska tycka att det är roligt och intressant med ekonomi. För att gör du vissa medvetna och hållbara val, då kommer du få så otroligt mycket utrymme för att göra roliga grejer och ha en stabilitet i ditt liv som får dig att må mycket, mycket bättre.
Jag tänker också att det är som att det här är ju en grundkurs liksom på ett moget sätt i hushållsekonomi som man inte får. Alltså, det gör saker i skolan, men liksom inte på det sättet, eller det görs i alla fall inte den ålder där man på riktigt har en ekonomi. Men ändå är det som att det är, i alla fall har varit, det är väl min fråga då, hur liksom stigmatiserande det är. Det är ett område där ingen har fått gå kursen, men alla går omkring och låtsas som att man redan kan det, för man vill inte bli påkommen med att man inte gör det, och sen pratar vi helst inte om det, och så fortsätter det. Liksom. Känner du igen när du möter deltagarna att det finns något sån här stigma över att vi alla känner att vi redan borde kunna det, fast ingen har berättat hur man gör? Liksom.
Ja, men precis. Och jag minns när ni hade med Veronica Tagesson och Klövra-appen, att ni pratade om just att man kanske hade någonting i hemkunskapen om privatekonomi. Har man haft något sen? Nej, det har man inte. Och så ska man ha koll på så här 1000 vuxengrejer. Lån? Frågetecken. Bil? Frågetecken. Investera? Hallå? Ja, men hur ska man veta? Man måste utbilda sig själv. Tyvärr.
Nej, men så är det ju. Och just det här, alltså det får man ju också säga till, för jag vet ju att skolorna jobbar ju på att ge bättre ekonomiundervisning och hemkunskapen och allt det här. Men om man är 15, 16, 17 och inte har flyttat hemifrån, hur intressant är det liksom? Eller hur mycket kan man ta till sig? Det är väl också just det här när man faktiskt har flyttat hemifrån, när man har sitt lån eller sin hyra eller man ska skaffa bil eller vad det än må vara, som du faktiskt blir verkligt och som man också blir intresserad. Och då kan det ju vara det här att man känner, jag kan inte det här, eller man vågar inte snacka om det och sådär. Vi pratar ju vitt och brett om hur mycket vi väger och vilka sexställningar man kan använda eller vad det nu må vara, men man pratar inte ekonomi. För att det kanske är lite skamligt liksom. Och det tycker jag också låter så bra med att ni har den här på första träffen i studiecirkeln också. Att det verkligen är... Man får liksom börja med att känna sig trygg liksom, i att prata om det och tala om vad man inte kan.
Precis, och att man kan vara medveten om vad man har med sig för beteenden hemifrån. Det är helt rimligt att vissa personer kanske har koll om man har pratat ekonomi väldigt mycket hemma eller haft ett tänk från sina föräldrar. Men det kan ju också vara så att man är uppvuxen med att man inte har någon koll på ekonomi. Och det är ju helt rimligt också. Så att bli medveten om vad man har med sig från sin uppväxt och vilka beteenden man har därifrån, utan att känna att man skäms för det eller så, utan bara känna, så här är läget. Okej, vad kan jag göra då för att komma vidare från det?
Vad händer nu då? Finns det någonting nytt för dig i pipelinen, eller är det liksom göra gästspel på studiecirklar på fritiden nu, eller vart tar ekonomiintresset dig vidare?
Ja, jag håller på med en utmaning just nu på Instagram. Man kan följa mig, @hannafrank med CK. Med att ta tag i sin ekonomi under hela januari. Så det är bara att gå in och kolla. Det finns jättemycket bra grejer som jag har gjort där. Sen kommer jag göra föreläsningar i februari för Bilda. Med att kicka igång den här studiecirkeln.
Precis. Så nu när vi sänder detta kan det vara precis läge att hoppa in och kolla på en föreläsning då?
Ja, gå in på Bildas hemsida och kolla. Det kommer vara på Zoom och jag kommer göra 2 inspirationsföreläsningar där. Efter det, jag vet inte.
Europaturné?
Jag tänker det. Kan inte någon be mig skriva en bok? Hallå? Om det är någon som lyssnar?
Självklart ska du skriva en bok.
Visst ska jag det?
Ja, det är ingen snö, absolut.
Kanon.
Men då kan väl vi bestämma så här då, tycker jag. För jag hör ju vilket driv du har. Och det är ju fantastiskt kul alltså. Men kan vi inte bestämma att du kommer tillbaka hit om ett år? När du har bok liksom. Vi kan väl få vara så här, liksom premiärintervjun för din nya bok då?
Det kan vi väl säga.
Kan väl vara lagom i februari om ett år. Då har du ett år på dig.
Precis.
Har vi releaseparty här i podden?
Ja, då är corona över också. What? Man kan stå nära varandra. Dricka bärs. Kul. Vi säger det.
Ja, då har vi en plan. Det låter fantastiskt.
Tryggt. Bra att du styr upp detta, Mattias.
Men som sagt, var in på bilda.nu och sen kan man söka på ekonomi i ekonomirutan och så kommer ni hitta studiecirklar. Man kan också söka på Hanna Frank Larsson så kommer det också upp. Har jag noterat när jag gjorde min lilla research?
Toppen.
Bra.
Och vi då, Charlie, kommer vi tillbaka om en vecka?
Det vet man ju aldrig, vi börjar bli gamla du och jag. Men om inte döden inne tar oss så utgår vi från att vi drar igång ett avsnitt nästa vecka också. Det är så vi har planerat i alla fall.
Ja, det är så vi tänker.
Och jag känner mig fräsch.
Bra hittills.
Jag har varit på medicinsk fotvård, det är ju en verklighetscheck att jag börjar bli gammal. Men bortsett från det så tror jag, jag sätter pengar på att jag håller en vecka till faktiskt.
Ja, snyggt. Ja. Bra då.
Ja,
härligt. Hanna, tack så mycket för att du kom och berättade din fantastiska resa med de här studiecirklarna. Otroligt inspirerande att höra. Och se till nu att du fortsätter lyssna. Det känns som att vi kanske inte har så mycket att lära dig längre. Men vi får hoppas att du hänger kvar hos oss ändå.
Absolut. Tack för att jag fick komma.
Tack. Ha det gott.
Hej då.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.